Välkomna till ett samtal med Magnus Linton där vi ska diskutera humaniora och offentlighet och det samtal som förhoppningsvis äger rum och kan äga rum däremellan. Och Magnus Linton, du är författare och journalist men också lärare i akademiskt skrivande och arbetar som projektledare för Natur och kulturs satsning på forskardriven liksom, i seistik kan man säga. Och det här gör ju Magnus till en alldeles utmärkt gäst att diskutera det här eftersom du har fötter i både offentlighet och akademin. Själv heter Anna Ljungstrand och är litteraturvetare och kommer också snart tillträda en tjänst som är lite ovanlig på så sätt att det är en professur i sakprosa som också ska vara utåtriktad. Så de frågor som jag ställer här till Magnus, de är jag genuint intresserad av att få svar på så att man också kan få ett grepp om den här samverkan och hur man möjligtvis kan få snurr på det här samtalet mellan akademi och offentlighet. Jag undrar, jag inser ju nu när jag pratar att jag kanske inte har presenterat dig till fullo, så är det någonting som jag har glömt nu, Magnus?
Nej. Nej då, det tror jag inte. Det finns väl saker att säga, men det går bra.
Ja, det gnälls lite här och var just nu om att det råder någon slags brist på en fördjupad idédebatt i Sverige. Och det där är ju ganska lätt att hänga på något sätt. Både från akademiskt håll att man saknar, ett, liksom ett intresse från offentligheten. Men man möter även från liksom allmänhet att, i linje med det här vetenskapsföraktet, att det liksom, vad finns forskningen och vad kan man göra åt den? Men innan man fortsätter och i det spåret så måste jag ju fråga, tycker du att den här bilden stämmer?
Ja, jag tycker att det beror lite på. Det är olika nivåer och de är ju ganska intressanta. Det stämmer ju, det finns en sorg tror jag bland många, nästan en nostalgi som man skulle kunna raljera en del över efter en kultursida, alltså en offentlighet där både forskare och intresserad allmänhet deltog på ett sätt som var överskådligt och där det också var naturligt då för folk inom akademin att regelbundet skriva på de kultursidor som fanns och sådär. Idag, jag brukar dra det exemplet som på bokmässan för några år sedan så var jag på. Då hade, jag tror det var GP:s monter som hade ett samtal mellan två stycken kulturchefer. Det var Åsa Lindeborg som hade varit ett decennium på Aftonbladets kultursida då, som chef där. Och så var det Rakel Schukri som hade varit ungefär lika länge på Sydsvenskans kultursida. Och så hade de här två cheferna slutat nu och så ombads de liksom summera då vad som det största som hade hänt strukturellt under deras tid vid liksom makten då, va? De hade ju haft någon typ av kulturell makt. Och då sa de nästan i mun på varandra att forskarna har försvunnit. Ja. Att det är liksom det stora som har hänt under mina 10 år här. Vi har inte längre några forskare som skriver hos oss. Utan idag så skrivs våra spalter av frilansande kulturjournalister sådär. Och jag tror att det kan man ju titta också tidigare så var ju de som var kulturchefer på en kultursida oftast disputerade. Nu har vi väl en sån, det är väl Viktor Malm då som har skrivit en avhandling, men i övrigt så är det chefer som inte har den ett djup i den akademiska världen. Så att det tror jag, men sen kan man ju säga, jag tror ju inte att det är så att världen idag, eller världen men alltså säg svensk, att det är inte svårare idag att få tag på kvalificerad text. Det är ju lättare tror jag, så i den meningen har det blivit mycket bättre. Det är bara det att det inte är, de finns inte på en plats och de är inte heller präglade av den typen av hierarkier som då fanns och sådär va. Så att en viss sorg som är begriplig för en generation som kanske känner sig trygg med en behändig kulturdebatt eller offentlighet. Men samtidigt en lite patetisk sån nostalgi. Därför att det har på andra sätt blivit bättre i meningen att det finns mer bra text att ta del av, tror jag.
För det är ju det som är lite spännande om det har blivit liksom bättre liksom på andra plattformar och offentligheten liksom har spritts då. Och det är väl här då som kanske en del av den generation som är den här nostalgiska böljan på något sätt undrar, kan vi få lite exempel på var befinner sig då debatten nu, om den är liksom mer splittrad eller uppdelad? Vad ser du?
Ja, det är ju det som är det svåra, att det finns ju inte någon, det finns ju ingen plats på det sättet liksom. Och det är klart att man då kan tycka att det är djupt problematiskt att den sociala medier har ju, om man tittar, jag jobbar ju mycket med forskare då, så mitt uppdrag är lite att jag ska få forskare att delta i det som vi kallar offentligheten. Och i mitt fall så blir det ju lite, den offentligheten är ju lite den gamla offentligheten, den som jag precis har skissat då. Och då upptäcker man ju då att man sitter där och väntar på att de ska skriva en spännande debattartikel eller en essä, en understräckare i Svenska Dagbladet, eller ta ordet i någon stor debatt på Aftonbladets kultursida. Och så här. Men så märker man då att samtidigt har de redan varit ute i stora Twitter-diskussioner och liksom varit aktiva. Och jag finns då inte på Twitter. Så jag har liksom inte varit med. Det kan ha varit att de har varit ute, men det har inte liksom märkt. Så jag har inte sett det. Nu säger jag inte att jag är primärt präglad av den här gamla offentligheten, men jag är inte jag är inte jättemycket på sociala medier. Men det är klart att de Twitter-diskussionerna som förs och som säkert är väldigt spännande, de har ju, dels ser de då algoritmpräglade på olika sätt som man kan problematisera, men de är ju kanske på ett spännande och bra sätt internationella. Som ju är, alltså att de har ju inte det här, det är inte den svenska offentligheten nödvändigtvis. Så att det finns ju massa fler vad ska man säga, fragment och bubblor och sånt som har sina problem men också sina värden. Där ett stort värde är väl, det är också problematiskt såklart att engelskan då tar över. Men i den meningen är det ju också fint, därför att det skapas ju en gemensam arena där de som hanterar det språket naturligtvis är överlägsna då, men den är ju inte ointaglig för alla eller de flesta. Så.
Då låter det ändå ganska liksom positivt. Och jag tänker att om man ska även inte bara ta upp det positiva, utan kanske också bara, finns det något problem med den där splittringen och snuttifieringen liksom, om man är ute efter just en fördjupning? För det är ju oftast det som är till grund liksom för de här diskussionerna, att man behöver fördjupning. Och hur fördjupat blir det både internationellt och nationellt om man tänker sig Twitter och sociala medier som plattform eller arena?
Alltså där tror jag att det är ju sant att liksom den här envägsfördjupningen, det vill säga jag tar ordet, jag fördjupar mig i någonting, eller naturligtvis bjuder in andra som jag vill att folk ska läsa den texten. Det är ju ett sätt, men jag tycker själv att man lär sig och fördjupar sina kunskaper om man ibland läser till exempel en lång tråd, Twitter-tråd, Facebook-tråd, eller att flera människor pitchar in och tillsammans blir det ett upplysande samtal då som sker i någon sorts interaktivt förlopp. Men det är klart att möjligheten att slå igenom eller få samla liksom kanske svensk offentlighet kring någonting stort via att man själv skriver en lång essä eller en lång liksom debattartikel på en kultursida är väl liksom mycket, mycket mindre. Men jag skulle säga att egentligen är det ju ett annat problem, är ju att om det nu handlar om liksom vi vill att forskare, nu vet jag inte riktigt om det är just det du syftar på, men om jag tänker så här, man vill att forskare med djup fördjupad akademisk kunskap ska delta mer i offentligheten, så är ju egentligen inte de här formaten som vi diskuterar nu, skriver man här eller där, utan det är ju mer att det stora strukturproblemet är ju, tycker jag, att stora delar av forskningen har rört sig så långt bort från det som krävs av en välfungerande essä, nämligen liksom konkretion, någon typ av aktualitet, exemplifiering. Det finns alltså en brist på bland många, nu generaliserar jag naturligtvis grovt, men hos många forskare så finns det en brist på vad ska man säga, de redskap eller en sorts klumpighet när det gäller att uttrycka sig, som gör att man inte, man känner sig ängslig, man kanske inte riktigt vill, man är obekväm. Så att det skulle jag säga är ett större problem, att forskningen är så dragen till att inte medverka i offentligheten.
Jag tänker också att det måste vara ett problem som du, eller problem, någonting som du har stött på i just när du undervisar, när du undervisar i den här konsten på något sätt. Spontant låter det ju som att de här olika formaten borde kunna berika varandra. Alltså att man har det kortare formaten som på något sätt kan leda in då till den forskning som finns. Men då finns det åtminstone, upplever att det inte finns någon vilja heller från akademiskt håll? Eller är det också ett något löst narrativ som vi har med oss på något sätt? Att akademiker är ganska ointresserade av offentlighet.
Nja, jag tror att folk är ganska rädda. Nu kan ju inte jag inte vara med så länge. Jag vet inte hur forskningen såg ut för 25 år sedan eller hur, vilken typ av rädslor eller bevekelsegrunder för att inte delta och sånt som fanns då. Men det är ju mycket av dagens forskning. Nu är det ju kanske vi diskuterar primärt humaniora här och då är det kanske inte så präglat av det. Men samhällsvetenskap och inte minst naturvetenskapen är ju... Där sitter ju forskarna i ett ekorrhjul och måste publicera sig på... den typen av arenor som ger status i den akademiska karriären och är rätt fast i det där. Och gör man då fel, då finns det ju, då blir man ju brännmärkt. Och man skriver och inte nämner de auktoriteter som borde nämnas inom det här fältet, eller man har fel på en sakuppgift, eller man råkar trampa snett i någon känslig debatt och blir stämplad som klimatförnekare eller vad det kan vara. Då kan man ju drabbas väldigt hårt. Mm. Och då är det ju bekvämare att inte säga någonting. Att inte delta blir ju mycket enklare då. För då kommer du inte få stryk. Mm. Så det möter jag. Jag sitter ju och försöker... Jag får ju mycket spännande, analytiskt fördjupat tankematerial som jag själv tycker borde ha en plats i en större debatt. Och så vill man då göra en effektiv... en debattartikel av det eller en effektiv essä och sådär. Och då försöker jag ju använda de redskap som jag vet eller jag tror i alla fall fungerar i att väcka intresse. Man måste öppna sitt ämne mot en större publik. Man måste ge något illustrativt exempel som visar på någonting. Man måste fylla artikeln med kanske spännande faktauppgifter, konkreta siffror som kan liksom visa att det här är någonting att prata om. Men då blir ju många, även väldigt erfarna professorer, rädda och vill vara vaga, otydliga och kanske ta gamla exempel istället för aktuella exempel och våga inte vara specifika när det gäller sifferuppgifter, för då kan ju den vara fel och sådär. Så att, ja, då är det lätt att låta bli.
Lite rädsla och lite ovilja helt enkelt därifrån. Men då tänker jag andra delen då, om man tittar på offentligheten eller den intresserade allmänheten. Jag har ändå försökt ibland att engagera mig att till exempel skapa seminarier där man har lite mer utåtriktad approach. Och där det också inte är jättesvårt att få med just forskare som vill gärna prata utåt så att säga. Men det slutar ju oftast med att det kommer tre intresserade personer. Och det här känner jag ser lite annorlunda ut i Sverige än vad det gör exempelvis i Norge, där man har liksom fyller litteraturhusen med debatter och folk står och trängs lite grann sådär. Så att då undrar man ju också om det finns ett genuint ointresse från svensk intresserad allmänhet. En ointresserad allmänhet, eller vad vi ska kalla det. Eller finns det något sånt också, tror du? Eller är det bara någonting som i första anblicken?
Det är väldigt svårt. Jag brukar tycka att det är väldigt svårt att skylla på publiken. Liksom, det är, om inte publiken är intresserad så är det väl något fel i den.
Det är något fel, precis.
Ja, precis. Ja. Så att, men det är mycket möjligt. Alltså, det finns säkert, tror jag, en tafflighet i uttryckssätten som där det finns anledning till självkritik. Liksom. Ja. Det är ju inte nödvändigtvis, nu jobbar jag ju med text, skriven, men det är ju inte självklart att diskussionen måste ske via text. Det finns ju andra format och så. Och texten tycker jag ju är överlägsen eftersom den är precisast, den är finast, den är elegantast, den är liksom i någon mening det läckraste sättet att framföra tänkande. Men Men om inte det finns ju andra sätt ja. Att prata.
Nej, men jag tänker det, att på något sätt få snurr på den här samtalsdemokratin och se var den kan finnas någonstans. Och nu talar jag ju inte alls egen intresse, men om du skulle ge något ett avslutande tips här inför framtiden. Var tror du att man ska lägga in stöten om man vill ha på något sätt öka det här samtalet mellan?
Ja, det absolut viktigaste tror jag, och det låter ju lite, men det är att alltså deltagande, nu riktar jag mig till akademin då, eller tänker, alltså deltagande i offentlig, i utåtriktad verksamhet måste få en högre status inom vetenskapen. Idag är det ju så, som jag sa tidigare, att man liksom inte, man får inga poäng i karriären av att delta. Inte ens ett liksom storsäljande sakprosaverk kommer ju hjälpa dig i din karriär till att bli professor eller vad det är. Och där måste ju någon sorts, det pågår ju sådana diskussioner, ganska intressanta sådana. Och där tror jag, apropå våra grannländer och andra länder, där tror jag inte det är så, vad ska man säga, efterblivet som Nej. Det är i Sverige, att deltagande i det som tidigare kallades för tredje uppgiften då, men som vi idag pratar om i termer av samverkan och allt sånt där, är inte lika meningslöst för karriären, tror jag, i Danmark och Norge som det är i Sverige. Och där måste ju någonting hända. Riktigt hur är inte jag liksom rätt person att svara på, men...
Nej, vi får ta tur med det här då, med den svenska taffligheten, och det får nog kanske bli det också som avslutar med ett skratt den här diskussionen, våra minuter försvinner. Men tack så jättemycket, Magnus Lindholm, för att du kom och pratade om detta.
Tack själv.